I Jesu namn. Amen. Ni kan få komma fram, det går bra. Om ni vill. Vad härligt med att ha tacksägelsedag och att få predika kring temat lovsång. Och jag skulle gärna vilja hålla på i ungefär 1,5 timme, vilket jag inte kommer att göra. Ja, jo, här är någon. Tack, vad härligt. Ni kan vara helt lugna, men det blir kanske, det finns, det är så drikt tema. Det blir kanske lite fler predikningar framöver på detta temat. Men jag vill bara att vi läser bibeltexten en gång till som jag kommer att utgå ifrån. Så nu får ni höra den på skånska också. Halleluja. Mm. Under sin vandring mot Jerusalem. Jesus är alltså på väg mot sitt livsuppdrag. Jesus är på väg mot det. Därför, det är därför han kommer till den här världen. Jesus är på väg mot Jerusalem. För att ge sitt liv för dig och för mig. Och att för evigt förändra historien. Det är det han är. Det står ju en sån kort med. Han är på väg mot Jerusalem. Under sin vandring mot Jerusalem så följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. Samarien som var en plats som var, judarna såg som oren. Alltså han befann sig på gränsen mellan det som var orent och det som man på den tiden såg som rent. Och det säger någonting om vem Gud är. Att Jesus, att Gud ser inte till vad vi sätter upp som rent och orent. Utan han befinner sig på gränsen. Han befinner sig där människor är. Där är Jesus. Mm. När han var på väg in i en by så kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Herre! Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Mm. Jag vet inte om du har varit på gott här på Östersunds gator och så är det liksom någon som går och säger till dig: gå och visa upp dig för prästen på Gröngatan. Så, vad spännande. Ja. Kul, säg det kanske till någon. Du, jag tror du ska gå och visa dig för prästen faktiskt. Ser inte bra ut det där. Alltså. Mm. Nej. Och medan de var på väg dit så blev de rena. Alltså hela deras liv förvandlades. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst så prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier, alltså oren, lägre betydelse liksom på folk. Man såg ner på dem lite grann. Han var samarier. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra någonstans? Är det bara den här främlingen? Kunde lika gärna stått utvandraren. Eller rätt sagt invandraren. Kunde lika gärna stått det. Är det bara den här invandraren som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Hur kan du och jag följa Jesus i en självcentrerad värld? Hur kan du och jag följa Jesus här och nu, 2015? Det är 2015, va? Ja, det är 2015. Oktober i västvärlden, i den stor, liksom, privilegierade delen av världen. Hur kan vi följa Jesus? Den här världen, den här kulturen ger oss enorma utmaningar. Aldrig någonsin tidigare i världshistorien så har vi på ett så enkelt sätt möjlighet att hålla kontakten med våra vänner som bor långt borta, med släktingar kanske som bor långt borta, skapa connection, skapa nätverk egentligen över hela världen. Facebook, internet, det har gjort det möjligt för oss. Det är ju helt fantastiskt. Där finns människor som jag aldrig skulle ha haft kontakt med, men som jag har kontakt med idag. Vilken möjlighet, jättebra. Och genom Instagram, bara för att förklara, jag skulle förklara för min morfar som är 85 år, vad är Instagram? För han är lite intresserad av nya saker. Och då förklarar jag för honom att Instagram är som vykort som du skickar till liksom en adresslista som du har. Det är Instagram. Så här är mitt liv i foto. Istället för att köpa ett vykort av Östersund, jag har varit i Östersund, och så skriva, hej morfar, hur är det? Det så här. Så kan man skicka liksom ett Instagram-foto och så skickar man ut det liksom så. Otroligt, fantastiskt, vilka möjligheter. Och all det här nyhetsflödet och informationen som sköljer över oss. Vi kan ju få information som, för bara, liksom, om du bara går 200 år tillbaka i tiden, du hade aldrig fått den informationen. Du hade aldrig hört talas om vad som händer i Syrien just nu. Du hade aldrig hört talas om vad som händer i stora delar av världen. Du hade aldrig hört talas om det om du bara går 200 år tillbaka. Och hade du hört talas om det så hade det kommit kanske flera månader senare. Vi har såna enorma möjligheter. Vi vet vad det är som pågår just nu. Och vi kan också hjälpa till på ett helt annat sätt. Fantastiska möjligheter. Men det kräver också mycket utav oss som följer Jesus. Att inte hamna i en helt snurrig självfixering och centrering. Det är vår enorma utmaning. Baksidan utav allt detta, av all denna information, av allt detta nyhetsflöde, av Facebook, av Instagram och allt annat som finns idag, det är att vår känsla utav kontroll, vår känsla utav vår plats i världen, vår plats i livet, pressas mer och mer. Och vår känsla av att ha kontroll på världen och ha kontroll på vårt liv förminskas mer och mer. Vi kan uppleva som om det bara följer över oss. Vad är det vi ska göra? Hur ska vi leva? Hur ska vi klara ut? Är det så mycket lidande? Är det så mycket fruktans? Åh! Och i kölvattnet utav Facebook och Instagram, detta fantastiska redskap, så kommer det att vår image är viktigare. Alltså den bild som jag visar upp för er och för andra människor är viktigare än hur jag egentligen lever. För vet ni, på Facebook och Instagram och annars, jag menar, du kan ju visa vilken bild som helst utav dig. Vem tar bilder på måndagsdisken eller kaoset hemma? Vem tar bilder när man gråter, när man kämpar? Vem tar bilder när man har påsar under ögonen som hänger ner, som man tänker, jag får, liksom, kan jag sätta tillbaka dem igen? Utan ofta så är det ju de bilder som vi ger är ju naturligtvis på de lyckliga. När huset är städat, när jag är på topp, när jag är bland vänner. Här plötsligt så får jag information som jag kanske egentligen inte riktigt mår så bra av att veta. Jag mår inte bra alltid att veta att jaha, nu åkte grannen på Thailands semester igen. Va? De var ju där nyss alltså. Eller den kusinen eller den vännen där borta. Jag vet, om jag, när jag lever i den här världen så finns det en stor utmaning för dig och mig. Att leva i den här självcentreringen och självfixeringen. Och vi som lärjungar till Jesus kan hamna enormt fel. För det är klart att självcentreringen, den talar ju till någonting väldigt djupt inom varje människa. För om vi ska vara väldigt ärliga så är vi ju väldigt intresserade av mig själv och jag. Eller hur? Nu menar jag inte Marie-Louise Nilsson, utan dig menar jag. Det talar till något djupt inneboende i oss, den här självcentreringen. Och vi hamnar där så lätt och så enkelt. Så kommer vi till Jesus. som väljer bort all form av självcentrering och självfixering. Som väljer att avstå ifrån himlens härlighet. För att komma ner till en mänsklighet som är så djupt förlorad. Och som så många gånger vänder honom ryggen. Och som inte är där. Så är Jesus ute och vandrar. Och det är där vi möter honom. Han är på väg till Jerusalem. Och han är på väg till sitt livs viktigaste uppdrag. Men jag tror att han är helt. Han ser de här 10 spetälska. Jag vet inte om ni tänkte på det, men det står att han går i utkanten av byn. Han har ännu inte kommit in i byn. Och bara för att få lite förståelse så spetälska är en fruktansvärd sjukdom. På den tiden så blev du fullständigt förkastad ifrån samhället. Du blev av med din familj. Du blev oren, så du blev av med din familj. Du fick lämna din familj på direkten. Du blev av med ditt arbete, med din försörjning. Du fick inte vara en del av byns gemenskap längre. Utan du fick hålla till utanför byn. Fick inte gå in. Och skulle du gå någonstans så hade du en stor klocka. Som ringde, en bjällra som ringde. Som att här, nu kommer det en spetälske. Och många gånger så samlades man de spetälska samlades tillsammans. Och försökte hjälpa varandra. Det är en fruktansvärd sjukdom där du förlorar känsel. Du förlorar känseln i kroppsdelar. Och utifrån det så skadar du dig jättelätt. Och får då inflammation. Och får inflammationer. Jag vet inte om vi kan sätta oss in i det. Att få ett sjukdomsbesked är fruktansvärt. Men att då samtidigt också få beskedet. Du får aldrig mer krama dina barn. Du får aldrig mer kyssa din hustru. Du får aldrig mer känna en annan människas beröring. Och när du pratar med en annan människa så behåll var 10 steg iväg. Och där kommer Jesus och han ser de här 10 människorna. Människorna. Och han är inne på sitt uppdrag. Han ska ge sitt liv för den här världen. Men jag tror han blir så berörd så han bara måste stanna. Och han ber inte ens för dem. Och de säger bara, jag tror när de säger mästare, jag tror inte ens de vet vem det är. De tänker nog att här är någon rabbi, här är någon vi har talat om Jesus. Här kommer ju den här kändispredikanten. Wow, han är hip, han är inne. Förbarma dig över oss. Och kanske är det så att det är det enda de egentligen ber om är kanske få pengar. För det var på det sättet som de överlevde, genom att tigga. Så säger bara Jesus, gå och visa upp er för prästerna. Alltså gå till det som de brukar, gå till synagogan. Och de fick inte lov att gå dit, de fick inte gå in i synagogan. Men Jesus skickar dit dem. Och när de är på väg, så bara tänk, kan ni sätta er in i det? Tänk att inte ha någon känsel i fingrarna, att inte ha någon känsel i fötterna i benen, att inte ha någon känsel. Och så helt plötsligt så börjar det sticka. Och så börjar jag tänka, men är detta sant? Så kanske det är något öra som bara läker. Du bara känner i kroppen att det är någonting som förändras. Det är någonting som händer med mig. Hela livet förändras. Upp och nervänt. Och du börjar återvända. Livet börjar återvända. Och det läker. Och de fortsatte, jag tror att de 9 andra, de fortsatte till prästen. De fortsatte till det vanliga, de fortsatte dit de skulle gå. Jesus hade ju sagt det till dem, gå till prästen. Gå till prästen. Men det var en som återvände. Och han är jag intresserad av. Vad är det som gör att han återvänder? Och de andra fortsätter. Jag tänker ibland så är jag som de där 9 andra. Jesus gör någonting i mitt liv men jag bara fortsätter. Ja, han sa till att jag skulle gå. Ja, men jag går i kyrkan i alla fall en gång i veckan. Och så bara fortsätter jag. Jag bara fortsätter på den väg som jag är liksom inslagen på. Jag bara går. Ja, ingenting, inte så jättemycket som förändras. Gud har gjort någonting häftigt men jag bara fortsätter, jag bara går. livet rullar på. Livspusslet, när jag talat om det. Det bara så här. Fortsätter. Och vi glömmer eller orkar inte. Eller tänker att det får vara sen. Men någonting hände med den tionde killen. Någonting hände. Och jag tror att det är att han ville inte bara bli frisk. Utan han vänder sitt, han är på väg åt det hållet, men han vänder sig om och går tillbaka. För han vill lära känna honom som gjorde han frisk. Han vill inte bara få bönesvaret. Han vill inte bara få upplevelsen, den andliga upplevelsen. Utan han vill lära känna livets Herre. Det är någonting speciellt med Jesus och jag vill lära känna honom. Inte bara sådär liksom distanserat lite. Ja, känna Jesus. Utan vem är du Jesus? Jag vill återvända och jag vill viga hela mitt liv till att lära känna honom. För han måste vara den absolut häftigaste och bästa och mest livsförvandlande som någonsin har gått i ett par sandaler. Mm. Och där är ett tilltal till mig och jag tror till oss idag. Att nöjer vi oss med att vara kristna, att okej, jag försöker liksom på något sätt, eller vill vi lära känna Jesus? Och ha gemenskap med honom. Det finns ett tomrum i vår själ. Ett rum i vår själ som bara fylls av Jesus. Att få vara Jesu vän. Att få vara Jesu vän. Och vet ni, vänner, de umgås man med, va? De pratar man med. De tackar man med. Man hänger med vänner. För att lära känna dem mer. Jag vill lära känna Jesus mer. Så han vänder tillbaka och han ger Gud äran. Och han kastar sig ner för Jesu fötter framför honom på marken. Och ärar honom och tillber honom. För att han vill ha gemenskap med honom. Det är någonting som har hänt i den här mannen. Där man inte så mycket bryr sig om vad alla andra säger och tycker och tänker runt omkring. Utan man vill bara ha gemenskap med Jesus. Mer. Och man bryr sig inte om ifall folk tittar på en att man ligger på gatan och säger Jesus. Utan det är helt okej. Man har fokus. Och så ger han Gud äran. Och här, hur ger du Gud äran i ditt liv? Ursäkta. Så, nu är det jag som... Så. Nu ska vi rätta till. Nu blir det nog bättre. Lovsången, tillbedjan, äran är inte en viss musikstil eller en viss någonting som jag gör på söndagarna. Lovsången, tillbedjan, att ge Gud äran, det är det är en livsstil. Det är ett helt liv. Det är en inriktning som jag väljer att ta. Det är att vända från att vara på väg åt ett håll och gå åt ett helt annat. Och jag tror att det här är människor idag som Gud manar att säga faktiskt att nu jag vänder mig om. Jag går åt ett helt annat håll än den väg som jag är på väg in på. Som jag hade tänkt ut själv. Att vända sig om. Kärnan i lovsången, i tillbedjan. Det är att fokusera på den levande Guden. Och vi som har hängt ett tag i kyrkan, vi som har varit ett tag i kyrkan, vi kan ha så konstiga föreställningar om vad lovsång och tillbedjan är. Vi kan ha hängt upp det på helt fel saker. Och vi kan tänka att det är en viss musikstil. Men så är det inte, utan det är en inriktning i vårt liv. Vi har vänt oss bort ifrån något annat och riktat våra liv till Gud. Det handlar om att ha en annan Gud än mig själv i mitt liv. Vilken gud eller vilka gudar tillber du? Det finns många olika gudar idag. Image. Idol. Pengar. makt, vänner, utbildning. Egentligen så är det ju så att det som du sätter din tillit, förtroende och som du tillber och som du säger att det här ska jag hålla högt i mitt liv, det är egentligen det som är din Gud. Jesus kallar oss till att ha inga andra gudar än han. Att tillbe honom. Och du kan tillbe på många sätt. Att ära Gud med din livsstil på många sätt. Man kan säga att man kan lovsjunga genom att ge sina pengar. Genom att tjäna. Genom att ge av sin tid. Genom att städa den här kyrkan. Det är en lovsång, ett sätt att tillbe. Genom att ha barnkyrka just nu, det är ett sätt att tillbe och ge lovsång, att ge, att sätta Gud på sin rätta plats. Men jag vill bara fokusera lite grann kring just lovsången och tillbedjan vad det gäller musiken. Vad är lovsång? Vad är lovsångens kärna? Lovsång är egentligen att uttala och ge Gud äran med min mun. Det är lovsång. Och det kan vara all typ av musik. All typ av musik. Att ge Gud äran. Det är musik som ger Gud äran och sätter Gud på hans rätta plats. Lovsång är, här kommer fyra stycken. Lovsång är en proklamation. Att jag proklamerar någonting i mitt liv. Du är Gud i himlen. Kan ni den lovsången? Du är Gud i himlen. Och här är jag, ditt barn. Allt vad jag vill säga är. Jesus, det är dig jag håller kär. Vet ni, ibland så ställer jag mig upp hemma och så bara sjunger jag den. När jag tycker det är fullständigt knastertort här inne. När jag tycker jag har så mycket fokus på så mycket andra saker. Och när jag upplever att Jesus, du är så långt borta. Men jag vill leva tillsammans med dig. Jag vill vara din. Och då får jag sätta Gud på hans riktiga plats. Du är Gud i himlen. Alltså du är den som har skapat himmel och jord. Som håller tiden i din hand. Och sen så, och här är jag, ditt barn. Nu är jag här, ditt barn. Och det finns så mycket som jag vill säga. Så mycket ord. Det finns så mycket här inne. Men allt som jag vill säga, det är att jag håller dig kär, Jesus. Och mina känslor är kanske inte alltid med mig. Men när jag uttrycker, när jag säger Jesus, jag älskar dig. Så händer det någonting här inne. Det händer någonting här inne. Så att sjunga lovsång, att tillbe är en proklamation. Där jag kanske inte alltid känner vad det är jag säger. Men jag säger det ändå därför att det är sant. Gud är i himlen. Han sitter på tronen. Och jag får vara hans barn. Och vilken nåd det är att få vara hans barn. Helt fantastiskt. Och det bygger upp mina känslor för honom. Lovsång är en medicin. Lovsång är en proklamation. Det andra är att lovsång är en medicin. Medicin mot vad då? Mot min självcentrering. Hur följer jag Jesus i en självcentrerad värld? Ett sätt är att sjunga lovsång. Att sätta Gud på hans rätta plats. Alla andra gudar faller dött ner när jag sätter Gud på hans rätta plats. Vi ska sjunga en lovsång nu mitt i predikan. Eller jag är i slutet av predikan. Ni kan vara helt lugna. Men Jan-Anders. Lovsång är en medicin emot min egoism. Till exempel lovsången, vi vill ge dig ära. Vi vill lyfta våra händer. För du är stor, ingen annan är som du. När jag sjunger lovsång, när jag tillber och sjunger psalmer, så är det ju att jag sätter ett annat fokus än bara på mig själv och på min situation just nu. Min situation just nu, din situation, kan vara hopplös. Du vet kanske inte hur du ska klara morgondagen. Måndag känns bara som ett enda stort berg. Men vet du, Gud är alltid trofast. Alltid trofast. Du är inte glömd, han ser dig. Så lovsången är också en medicin mot min självcentrering. Mot min självcentrering. Och det sista är, lovsång är praktisk och konkret. Gud har gett oss en kropp. Har du märkt det? Om du tittar här framför dig, har du sett att du har händer? Har du sett att du har ben? Är någon med mig? Har ni? Ja? Så har ni så totalt somnat? Eller va? Ni bara sitter och tänker på kaffet. Det är snart kaffe, ni kan vara lugna. Och det är fantastiskt. Gud har ju skapat oss med ande, kropp och själ. Och det får samspela. Vi har lätt fokus bara på det inre. Men lovsång är också praktiskt och konkret. Alltså den här böneställningen är inte biblisk, mina kära vänner. Inte någonstans genom hela Bibeln kan vi läsa om att och de knäppte sina händer och blundade och bad stilla tyst i sitt inre. Visa mig det bibelstället gärna efter. Det finns inte. Däremot, vad är det som händer när man möter Jesus? Jo, man kastar sig på marken och tillber honom. Judar böjer sina knän. Och tillber honom. Man lyfter sina händer och tillber honom. På olika sätt. Man använder sin kropp i tillbedjan. Så är det judiska sättet att tillbe. Man böjer sig ner. Jag brukar tänka på det här att lyfta sina händer. Vet ni vad det är? Det är som en bild för att säga, åh, jag ger upp. Ni vet, i en västerfilmer, man kommer pistolen, hands up, yes! Så nu menar jag inte Gud, liksom jag står med pistolen. Men jag ger upp, Gud. Här är jag, du är Gud i himlen och här är jag ditt barn. Här är jag ditt barn. Det har till och med visats forskning på att om man lyfter händerna ovanför hjärtat i 15 minuter om dagen så förbättrar det ens cirkulation. Det här är ju helt fantastiskt. Gud har bara lagt ner i oss att vi mår bra av att sjunga lovsång. Vi mår bra av att tillbe. Vi mår bra av att lyfta våra händer. Vi mår bra av att böja våra knän. Vi mår bra av att kasta oss på marken. Att hålla upp händer. Gud har skapat oss med en kropp. Använd då den i tillbedjan. Jag fick en sån fantastisk aha-upplevelse och förståelse här i veckan. Där jag fick lyssna till någon som undervisade just om lovsång. Och som pratade om lovsång och psalmsång tillsammans. Detta var en yngre människa som sa att om man kämpade så med psalmerna. Därför att man upplevde att psalmerna var så mättade. Med ord, det var så mättat. Och man var som en törstig, man var som en som inte hade fått vatten på flera dagar. Och när man sjöng psalmerna så gick det så fort. Det var så mycket så man bara tappade och man blev helt förvirrad. Däremot när man fick stanna upp och sjunga någon sång, någon strof, någon rad i en psalmsång. Där, då kunde man vila. Och för mig så blev det bara en aha-upplevelse. Aha, det kanske kan vara därför som en del har svårt att sjunga lovsång. För man behöver, eller psalmsång, därför att man behöver stanna upp och vila. Och nu ska vi göra en väldigt praktisk övning. Vi ska ställa oss upp och så ska vi sjunga i predikan. Vi vill ge dig äran. Att precis som den tionde spetälske, kanske inte att få kasta oss till marken, men att få tillbe och ära honom, att få ge utav vårt innersta. Och som en medicin mot självcentreringen och som en proklamation mot vem Gud är. Han är den som är värd all ära. Oavsett vad Östersunds kommun säger eller vad Sverige säger. Han är värd all vår ära. Vi ska bara sjunga den en gång. Stilla. Och du får gärna stå kvar en liten stund. För så här. Märker du vad det gör med dig när du får sjunga? För du är stor. Du gör stora under Gud. Ingen annan är som du. Nu vill jag utmana dig i veckan som ligger framför. Hur lovsjunger du i veckan? Hur tillber du? Hur ärar du Gud? Kan du skapa ett livsrum? Var finns ditt livsrum? Var finns ditt utrymme för att tillbe och ära honom? Var finns det någonstans? Är det i bilen på väg till jobbet? Är det i tvättstugan? Var är det ute i naturen? Är det på fjället? Var är det som du kan få lyfta dina händer, få dansa inför Gud eller få vara stilla bara i stillhet? Var är det? Tappa inte bort det under veckan. Tänk redan nu på ett tillfälle, ett utrymme som du kan skapa, som du kanske redan har, där du kan få ära Gud. Där du kan få ge honom din lovsång. Och vet du vad? Gud älskar att höra din röst. Åh, han älskar att höra din röst. Din spruckna stämma. Och jag vill säga två stycken tilltal som jag tror att Gud bara vill lyfta fram. Men det kan också vara helt bara jag själv. Jag tror att här finns någon som i många år har föraktat lovsång. Det är nästan så att du inte har stått ut. Och du har sett ner på andra som har gett sig hän. Men Jesus, han säger i första Thessalonikerbrevet 5:16. Var alltid glad. Be ständigt och tacka Herren. Och hälsningen är, du ska inte se på alla andra, utan du ska följa mig. Du ska följa mig. Och sen en annan bit, och det är, kanske är här någon som upplever så här, att nej, jag kan inte sjunga. Jag kan inte sjunga ut. Jag sjunger falskt, och det har folk sagt till mig. Och de har sagt att jag ska vara lite tystare. Men här tror jag kommer ett evangelium till dig. Och det är att Jesus älskar att höra din röst. Och han älskar att höra din spruckna stämma. Precis som den är. Han älskar när du sjunger falskt. Och han älskar när du sjunger tyst och när du sjunger högt. Han vill höra din röst. Han vill höra din röst. Vi avslutar med att bara sjunga psalmen 701 igen. Vi vill ge dig ära. Vi vill lyfta våra händer. Herre, jag tackar dig för att du kallar oss in i att ära och tillbe dig. Och jag ber om för veckan som ligger framför oss, Herre. Att vi skulle få vända oss om, precis som den tionde spetälske. Få vända oss om till dig. Till dig. Och säga, vi vill vara nära dig. Vi vill tillhöra dig. Vi vill ge all vår ära till dig. Herre, jag ber om att du hjälper oss i veckan som ligger framför att skapa utrymme för dig. Att ta den där lilla korta stunden, den där minuten att ära dig. Jag ber om att du hjälper oss att proklamera ditt namn, att hålla dig högt. Jag ber om att du hjälper oss att du kommer som en medicin till vår självcentrering. Och att vi får sätta dig rätt i våra liv, du som är den levande guden. Herre, jag ber också om att du hjälper oss att vi får tillbe dig praktiskt och konkret med hela vår kropp. Tack för att du befriar oss och sänder oss in i en tillbedjan och lovsång. Tack för att du älskar att höra vår röst. I Jesu namn.